Och i slaget efter 12 idag, Marina Lindell, demokratiforskare vid Åbo Akademi, välkommen.
Tack.
Kaj Björkqvist som är professor i utvecklingspsykologi vid samma Åbo Akademi, välkommen.
Tack, tack.
Och Ulla-Maj Widerås som är tidigare riksdagsledamot, välkommen.
Tack, tack.
Och idag ska vi alltså diskutera känslor, men hur det kan komma sig att kommunen väcker så starka känslor. Och mitt namn är Filip Sten, välkomna till slaget efter 12. Vi börjar med det senaste, det vill säga den planerade fusionen mellan Kaskö och Närpes som avblåstes i Kaskö stadsfullmäktige i måndags efter en, om man uttrycker sig diplomatiskt, väldigt intressant process där fullmäktige röstade ut två ordinarie medlemmar på grund av jäv och det istället blev ersättarna som kom att avgöra frågan. Vi har ingen från Kaskö med i slaget idag, men Ulla-Maj Widerås är bosatt i Närpes. Ulla-Maj, var det överraskande att det skulle gå på det här viset i Kaskö?
Jo, nog sättet som det gick till på. Själva 9-8 var väl frågan om åt vilket håll det skulle falla. Men nog sättet som det här köttes på så är nog åtminstone för mig ganska obegripligt och faktiskt oväntat. Jag tänkte att man nog för en normal demokratisk debatt och sen röstar man och så är det så. Men nu använder man helt klart andra metoder.
Vad säger Marina Lindell?
Ja, jag blev också överraskad. Jag tror att det var väl nog ett maktspel. Jag håller med YLE-diskussion igår att det var väldigt uttänkt från början eftersom alla parter hade kollat upp det här med jäv på förhand. Sen är det ju lite intressant att det kommer så olika budskap att vad är jäv egentligen? Och jag kan tycka den här frågan är väl alla jäva på något sätt. Alla bor i kommunen och alla påverkas av beslutet. Så jag kan inte den här frågan om jäv, men jag är också väldigt överraskad att det gick så här.
Det där med jäv är intressant därför att det handlar också om vilken fråga du ställer till en jurist. Juristerna är vana att svara på en konkret fråga som berör ett formellt beslut som ska fattas. Men om du ställer lite flytande fråga, att kan det tänkas vara ungefär så här, så får du nog ett svar utgående från det. Och jag är inte säker på att de Kaskö-bor eller de Kaskö-politiker som har ringt kommunförbundets olika jurister har ställt samma fråga. Och det vore intressant att veta.
Ja.
Kaj Björkqvist, vad har du för tankar?
Ja, jag delar de åsikterna som redan framförs. Det där med jäv, det kommer ju att utredas. Så att vi behöver ju inte oroa oss för det. Juristerna tar hand om den saken.
Kaskö har ju en svårt ansträngd ekonomi och har haft det i flera år. Och det finns egentligen inget ljus i tunneln på den fronten. Den här fusionen med Närpes, så den skulle ha garanterat servicen åtminstone för några år i Kaskö. Tidigare har fusionsmotståndare i Kaskö uttryckt sig bland annat i svenska YLE-spalter att man hellre väljer misär framom fusion med Närpes. Så det här kan man ju inte egentligen tolka på något annat sätt än att det är väldigt viktigt vad det står på kommunskylten. Kaj Björkqvist, vad säger du om det?
Ja, jag är inte så förvånad. Det är ganska klart att frågan om vem som styr i ens kommun och framförallt om ens kommun ska försvinna på ett eller annat sätt, eller åtminstone namnet försvinner. Så det är klart att det väcker starka känslor. Det gäller någonting helt annat än om man röstar om en president eller om man röstar i ett riksdagsval. När det gäller ens egen kommun, så då först kommer det innanför kinnet. Så det är inte förvånande. Vi såg ju samma fenomenet när det gällde Korsholm-Vasa till fusionen, den tilltänkta fusionen. Det var samma upprörda känslor där och väldigt stark polarisering. Men det är ett helt normalt socialpsykologiskt fenomen. Man egentligen är det minsta förvånad.
Marina Lindell.
Ja, jag tänker också att det här är en fråga om långsiktig politik. Och långsiktiga beslut är ju ofta också väldigt mycket mer osäkra än de beslut som är mer kortsiktiga. Och de flesta vill väl att framtiden ska se ut ungefär som nutiden ser ut. Att man vill inte ha desto större förändringar. Att vi är inte så förändringsbenägna som vi kanske tror. Och folk tenderar att bry sig mindre om framtida nytta än att ha det bra just nu. Det gäller inte alla, men så här generellt sett.
Jag tycker också att det ursäkta. Jag tycker också att det handlar lite om egoism, alltså att man inte tänker på det gemensamma bästa och liksom helheten. När man sitter i ett stadsfullmäktige Och jag tycker också att det gäller stadsdirektörer, så är man faktiskt hela kommunens människa efter valet. Det kan hända att man kandiderar på grund av någon viss ärende eller i en viss kommundel. Men när du väl är där så har du ett betydligt större ansvar än bara den där ensaksfrågan eller en kommundel. Du ska godkänna en budget, du ska göra en verksamhetsplan, du ska fundera på kommunens framtid, hur det kommer att gå. Och då går det inte för sig att man liksom sysslar bara med en sak. Där tycker jag det fallerar, inte bara i Kaskö utan också på många andra ställen.
Men menar du att det här då ansvaret på något vis inte skulle ha tagits då i Kaskö?
Ja, jag tycker att det känns på det viset. Alltså att när man tänker att vilken ekonomisk situation Kaskö är i och hur man måste behandla sina anställda till exempel, samtliga sina anställda, med samarbetsförhandlingarna och hårda och tuffa sparkrav, kommer man ens att kunna ge kommuninvånarna lagstadgad service? Vilket man inte har kunnat reda ut. Och jag tycker att ett ansvarsfullt fullmäktige som skulle ha gjort det och presentera att okej, om vi säger nej så då går det så här. Och då tar vi den konsekvensen. Och då handlar det inte bara om sådana här osakliga frågor, att man kommentarer att man hellre lever i misär. Utan misär blir det ju ändå inte. Men ändå att man skulle visa på alternativet. Och det hade inte kunnat visa. Ja, vi ser lite av det, men inte helheten.
Jag håller kanske nu inte riktigt med om det där att man kan skylla det på någon slags egoism från vissa politikers håll, utan jag tror nog att alla politiker åtminstone tänker sig själva att det utgår från det allmännas bästa. De bara ser det ur en annan synvinkel. Som Kaskö-politiker så måste man ju ta hänsyn till röstningen inom kommunen. Jag menar, då tar man ju inte heller sitt ansvar om man bara förbiser den och kör en annan linje som man är själv övertygad om. Det är inte demokrati.
Det är sant naturligtvis, även om det är en rådgivande folkomröstning så ska man nog respektera ändå folkets röst. Men jag tycker bara att debatten har inte varit riktigt den i Kaskö, att ska vi följa rådgivande folkomröstningen eller inte, utan det handlar om mycket, mycket annat. Det var det som jag tänkte närmast på.
Mm. Marina Lindell.
Om man tänker på en sån här fråga generellt om kommunsammanslagning, så det är ju klart att den väcker känslor hos både politiker och de som bor där. Och kanske då främst rädsla och ilska som man ser mycket i den här debatten. Att rädslan är kanske mer så här diffus och generell, att man är osäker att vad ska hända i framtiden. Medan ilskan kanske mer då riktar in sig mot ena sidan, alltså mot en person eller mot ett budskap. Och det här tycker jag man ser ganska mycket när det diskuteras kommunsammanslagningar. Att det blir väldigt starka känslor som på något vis riktar in sig direkt mot någon. Man målar ut lite vi och dem mot varandra. Och det här är ju inte på något vis, tycker jag, konstruktivt i längden. Att det är klart beslut ska ha både känslor och rationalitet i sig. Oftast sätter man ju det här mot varandra. Men ett beslut som bara baserar sig på rationella argument blir ju inte bra, för då sätter man inte sig in i andras situation. Och ett beslut som bara baserar sig på känslor är ju inte heller bra, för då tappar man ju det här konstruktiva plus och minus och allt det här att kunna se lite längre än sin egen situation. Men den här frågan är väldigt svår, just för jag tycker inte att man riktigt lyckas kombinera det här rationalitet och känsla på ett...
Ja, jag skulle just fråga dig att det är möjligt att komma till ett 100% bra beslut där under de där premisserna.
Nej, och hur mycket känsla ska man få ha med när man fattar beslut? Det är en jättesvår fråga. Jag har inte något svar på det, kanske Kari har.
No, jag skulle nog framförallt vilja se på det här. Jag är ju själv psykolog, så det är naturligt att jag tittar ur både ur psykologisk synvinkel. Och dels vet vi ju från hundratals undersökningar om hur stark den här tendensen hos människan att bilda grupperingar, vi och det, ni och oss. Och den är så otroligt stark att inom ett lopp av ett par dagar kan människor bli väldigt, väldigt hetska mot den motsatta gruppen som man sen demoniserar på ett eller annat sätt. Och då kommer hetska utfall. Och vi vet ju annars också från politiken att människor tenderar att personifiera saker mycket mer än vad de ser fakta. De säger okej, okay, det var den och den, det var Sipiles fel eller det var dens och dens fel. Vi människor fungerar helt enkelt så. Och då blir det här hetska utfallen tyvärr liksom, de är att vänta. Men bra är det inte. Och det som gör just den här kommunsammanslagningen så där extra besvärlig är att det finns ingen kompromisslösning. Man kan inte liksom säga att okej, vi kan kompromissa och dela på kakan på något sätt. Det finns ingen halvtids- eller deltidsfusion.
Att vi gör en nästan fusion.
Ja, någonting sånt. Det finns inget sånt, utan det är antingen det ena eller det andra. Så det är väldigt, väldigt hårda bud på det sättet.
Mm. Det är ju ett konststycke att vara kommunpolitiker. Och det är inte lätt, även om det kanske kan te sig så ibland att det, man har ett val att säga ja eller nej. Men om du ska liksom börja kombinera förnuft och substans och ekonomi och känslor. Och till och med kanske liksom känslor för den här identiteten man har i sin kommun. Som ens identitet ofta hör ihop med en kommun. Gräns, så då blir det jättesvårt. Och ändå så är det så att vi måste på något sätt hitta den här kombinationen av allt det här. Och då ställs det liksom ganska stora krav på en kommunpolitiker.
Men kokar det här ner till det då, alltså att man tillskriver sin identitet, liksom hur man skapar sin identitet, att det beror så väldigt mycket på hemorten? Är det?
Det är nog väldigt mycket så. Jag menar, vi tittar nu på fotbollslag och så vidare. Det är hemorten alltid som kommer först. Och det som ju komplicerar den här grytan, det ännu liksom är ju någonting som fanns också i Korsholm-Vasa-frågan. Det är nämligen den här språkfrågan.
Ja.
Men att när den ena språk, ska vi säga, ena språket dominerar den ena kommunen, den andra i den andra, så då blir det liksom jättekänsligt.
Mm, samma var det ju ganska märkes också.
Ja, precis. Mm.
Men tvärtom alltså.
Och det
hördes ju och syntes de finspråkigas kommentarer att hur ska det gå med vår service på finska och hur ska det bli med språkstadgor och allt som vi ju finlandssvenskar också diskuterar i större och mindre sammanhang. Så den diskussionen var ju berättigad, naturligtvis. Det är klart att om Närpes skulle få en ganska stor grupp ändå finska talande, så ställer det krav på att Närpes tillmötesgår deras behov på service. Så att den diskussionen kunde till och med ha varit lite vidlyftigare, eller hur ska jag säga?
Ja, man borde diskutera det ordentligt på förhand, och det borde ha liksom skrivits ut tydligt i fusionsavtalet hur man tänker sig att språkrättigheterna ska garanteras. Mm. Förutom det är klart att som finspråk i Kaskubo så kan du ju inte. Jag menar, det är jättesvårt att börja rösta för en fusion då.
Mm.
Det visar också om man ser på beslut som fattas och huruvida medborgarna accepterar de här besluten, att finns det välgrundade argument, alltså förklarar man ordentligt för folk varför man fattar ett beslut, så tenderar folk att acceptera det, även om det går emot min egen åsikt i frågan. Men känner folk sig överkörda, osedda, ignorerade, och de får inga förklaringar till varför det bara fattas beslut ovanför huvuden på dem, så det är klart att då blir det ilska och protester och man accepterar inte beslutet.
På något sätt tycker jag det känns som att den här ilskan är större hos de förtroendevalda nu i Kaskö än hos gemene man. Nu träffar jag nu inte så hemskt ofta Kaskö-bor, trots att jag bor granne, men av det som sägs på sociala medier och i pressen och så här, så känns det som att den stora ilskan är på fullmäktige nivån.
Och då kanske närmast på processen då, eller?
Ja.
Mm.
Precis. Men om vi då återgår till den här kärnfrågan i dagens diskussion i slaget efter 12. Alltså, hur kommer det sig egentligen att ni har ju i och för sig varit in på det här, men den här kommunen är ju egentligen ingenting annat än en administrativ enhet.
Det tycker inte jag.
hur kan det vara så Hur kan det väcka så här starka känslor? I Kaskö hade varit allting från att idiotförklara meningsmotståndare, vilket väl kan i det här sammanhanget karaktäriseras som förhållandevis oskyldigt. Den andra ytterligheten är direkta hot om våld som också har förekommit.
Allt sånt är ju givetvis förkastligt och det visar ju bara på att kanske hur saker och ting, det återspeglar kanske också det faktum som sociala medier spelar in idag. Det är så lätt att anonymt skriva en åsikt eller komma med beskyllningar. Mer eller mindre anonymt, men i alla fall när man inte ser motståndaren eller den som man skäller ut öga mot öga, så då är det möjligt att bli lätt. Och det är ju ett samhällsfenomen, och för att inte säga ett problem idag, som gör det kanske ännu mer karikerat. Jag menar, skulle man stå öga mot öga med den här då politiken som man inte gillar, så skulle man kanske inte uttrycka sig på det sättet.
Ja, har det här eskalerat?
Ja.
Vad säger Ulla-Maj Wideros där? Om man jämför med tiden före sociala medier, då sån här diskussion modererades i form av insändare i tidningsspalten. Mm.
Stor skillnad, jättestor skillnad faktiskt. Alltså. Personangreppen är på en helt annan nivå. Och sakligheten på en betydligt lägre nivå tycker ju jag, jämfört med när man måste stå för det man tyckte och tänkte. Men jag tänkte om det här med identiteten ännu, säga bara att åtminstone jag så tycker ju att kommunen är faktiskt mycket mer än bara den där administrativa. Att jag har ett behov av att identifiera mig med någon och med någonting. Jag har en familj och vänner och bekanta där jag identifierar mig med dem. Men sen, vet ni, det går aldrig ur mig att jag är född i Vörå. Och jag följer liksom ganska noga ändå med vad som hände med min före detta hemkommun där jag bodde i över 20 år. Nu identifierar jag mig med Närpes där jag har bott i 25-26 år. Så jag tror att alla människor har det där. Någon identifierar sig med ett fotbollslandslag eller ett hockeylandslag och så vidare. Men någonting behöver vi. Och då är kommunen ganska nära att bli det.
Men här är det ju inte fråga om att Kaskö skulle försvinna i det tomma intet.
Nej.
Efter en fusionsstad. Den skulle vara kvar där den har varit.
Exakt.
Ja. Jag tänker också det där att byn försvinner ju ingenstans. Så att man är ju alltid, skulle Pedersöre gå ihop med Jakobstad, så är ändå Bennesbo någonstans djupt inne i mig. Att det ändras ju inte, fast på den här högre nivån så heter det någonting annat. Men det finns väl ändå en rädsla hos folk att det på något vis ska försvinna med tiden. Att byn ska bli mindre betydelsefull i en större kommun.
Och mindre inflytande också i fullmäktige till exempel, då människor från ens egen gamla hemkommun som inte alltid har färre representanter.
Kan man tolka det här som att man vill värna demokratin?
Man vill värna möjligheten till inflytande framförallt. Man är rädd för att skolor dras in och hälsovården flyttar till den större kommunen. En massa sådana väldigt konkreta saker. Rädsla för att förlora service på sitt eget språk. Det var ju så tydligt också i Korsholm att det här motiverar människor till att nej, varför skulle vi ge upp den frihet vi har frivilligt? Det finns ju om det inte ger oss någonting. I det fallet så skulle det ju inte ens ha gett en ekonomisk vinst. Så att den här identiteten med den egna kommunen och känslan för att här kan åtminstone jag påverka, här kan jag få service på mitt eget språk och så vidare. Det är stora och viktiga saker.
Och så känner man sina förtroendevalda på ett annat sätt. Därför att de är fler och de är närmare en själv. Så att också där finns en identitetssammanhållande faktor.
Det här kanske accentueras extra mycket i en stad som Kaskö med drygt 1200 invånare och ett fullmäktige på
17
personer.
Ja, alla känner alla och det är lätt att ta kontakt. Man träffas i matbutiken på gatan och så att det är ju närdemokrati liksom, ett bra exempel på närdemokrati. Att det sen kanske landar i något skede på att Kaskö stad inte kommer att ha så hemskt mycket inflytande över sig själv fast man fortsätter som självständig. Så betyder mindre än den här närdemokratin och närkontakten. För risken finns ju att staten börjar blanda sig i Kaskös angelägenheter nu.
Kan man karikera det på det viset att nu får Kaskö åtminstone lägga ner servicen själv?
Ja, det är ju lite sorgligt sagt förstås, men det finns ju exempel från länge tillbaka, Lex Karkkila, där staten ju gick in och tillsatte en utredningsman. Man tog bort beslutanderätten från fullmäktige och tillsatte en utredningsman som skulle reda upp kommunen. Och det är nog inget trevligt. att råka ut för det. Nu vet jag inte om Kaskö är där, det tror jag inte ännu, men det finns ju en risk för att staten måste göra något med Kaskös ekonomi.
Precis. Nå, om vi fortsätter här i Österbotten, så vi har ju då alltså två fallerade förslag till kommunfusioner bara under det här året, Närpes Kaskö i början av veckan och Vasa och Korsholm som har nämnts här i våras. Det här ju lämnar spår då i form av rättsprocesser. I fallet Korsholm så är den ju pågående, den där rättsprocessen, och i Kaskö så har ju fusionsförespråkarna meddela att man kommer att föra den här saken till förvaltningsdomstolen. Och det leder också till en sån här fusionsprocess. Det leder ju också till djup osämja, inte då bara mellan politiker. Hurdana spår på längre sikt kan en sån här process, egentligen oavsett hur den går, lämna?
Ganska djupa skulle jag säga. Det går nog inte om på ett eller två år, utan det sitter i länge.
Det handlar ju om att man raserar ett förtroende som man har haft för varandra. När man jobbar i politiken så bygger väldigt mycket på att man litar på varandra. Man kan ha olika åsikter, men man fungerar ändå på något sådant här demokratiskt sätt där man bygger ett förtroende som pågår under en ganska lång tid. Och det är lätt att riva det här, till exempel i en sån här process. Att hur ska de här kunna liksom tycka att de ska bygga vidare på sitt Kaskö efter den här processen. Sen om besvär så är det väl så att oberoende av hur det ska sluta i fullmäktige så skulle någondera falangen ha besvärat sig. Så det svar i formen för sen.
Det hör nästan till.
Ja, det gör det. Mm.
Jag tror också att de här lägren finns säkert kvar när man diskuterar andra frågor, att man hamnar ändå i det där. Är du för eller mot fusionslägret, fast det inte ens handlar om den frågan. Mm. Att på det viset lever det säkert kvar att man är som satt i olika boxar för lång tid framåt.
Ja, osämja som finns där.
Mm. Fusionen mellan Seinäjoki och Nurmo för tiotal år sedan, så den här Pentti Mäkihakola som då ledde självständighetsivrarna i Nurmo, så han har ju efteråt berättat att de här spåren lever kvar fortfarande. Mm. Att ännu finns det där familjer där man inte talar med varandra på grund av den här frågan. Där igen är vi tillbaka vid det här att kommunen väcker enormt starka känslor.
Ja, men det är just det här vi och det, den här tendensen att polarisera och den där skapa motsatsförhållande, ingrupp och outgrupp som det så klassiskt heter. Det är enormt starka mekanismer i människan. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt att motverka. Det är just det som leder till krig i sista hand.
Förtroendevalda borde också kanske försöka dämpa det här känslobudskapen och inte kanske, som det har varit i mycket av de här diskussionerna, att spä på det ytterligare. Mm. Att medborgarna gör nog ändå sitt för att väcka de här känslorna, att någon behöver.
Ja, det är väldigt viktigt att man tar sitt ansvar nu och försöker gjuta lite olja på vågorna.
Ulla mig vidare.
Jag sitter och tänker på en tid långt tillbaka när Pörtom anslöts till Närpes eller delades. Det blev väl så att en del av Pörtom anslöts till Malax och en del till Närpes. Och det var alltså precis familjefejder den tiden där. Folk som var släkt med varandra och inte kunde prata med varandra därför att de hade så fruktansvärt olika åsikter om hur det skulle. Så redan då var ju känslorna, men de var ju mera konkreta, de var ju inte på några sociala medier, utan de var ju där i byn, på bymöte med ungdomslokalen full med folk som verkligen var ursinniga på varandra. Och jag kommer ihåg att utredningsmannen då, han hette Hugo Skott, så blev verkligen konkret hotad den tiden. Så det här har nog funnits, men det har tagit sig i olika former. Och nu är det så mycket mer närvarande när vi har sociala medier. Men det är inte på det viset ett helt nytt fenomen.
Men tar politiker då i tillräcklig utsträckning just sociala medier riskerna med sociala medier på allvar i sådana frågor, tycker ni?
Ja, det kan väl Ulla-Maj svara bäst på, men det som jag nog tror att inte politikerna skada av det. Det är ganska klart att om man blir hotad, kanske till livet, så det där. Också om man kanske kan inse att det här inte är riktigt realistiskt, så inte kan det vara behagligt.
Nej, verkligen inte. Alltså, jag har inte blivit direkt hotad till livet, men nog hotad annars med när min man är företagare, så finns det ju sådana som har synpunkter på att man inte ska använda hans service och så vidare om jag tycker si och så. Och jag vet att till exempel när det var fråga om skolindragningarna i Närpes, det var ju inte en kommunfusion, men jag vet andra företagare som satt i fullmäktige och det där, folk kom in till deras företag och sa att vi behöver inte de här tjänsterna mera om du röstar sig eller så. Så att, men som sagt, det var då när man såg varandra i ögonen och faktiskt sa det. Det var inte så att man skrev på sociala medier då. Nu är det mera utbrett och nu är det mera liksom allmänt än vad det var då.
Vi har ju generellt haft ett väldigt högt förtroende för både politiker och våra medmänniskor och så här riksdag och regering i svensk Finland. Men här ser man nog de nyaste undersökningarna också att det har sjunkit. Mm. Att speciellt när det gäller politiska partier så tror jag att det var den här senaste EVS-undersökningen under 20% som litar på politiska partier. Och nu gör ju det här försämrade eller det här lägre förtroende också att det blir lättare att kasta skit på varandra. Mm.
Men det där om förtroendet för de politiska partierna sjunker så där mycket, vilka följder kan det då ha?
Ja, det blir väl just det här mera polariserat, mera, det blir ju väldigt lätt att via sociala medier till exempel hitta andra kanaler och påverka människor. Att det, om inte man heller tror på vad politiska partier säger eller vad politiker säger, så kan man ju lika bra tro på vad andra säger eller inte tro. Alltså det blir ju väldigt så här att ifrågasättande över hela linjen, och det blir väldigt svårt att fatta beslut och driva en samhällsdebatt när det är så.
Det visar ju egentligen liksom den erfarenheten och historien. När tilliten till partierna minskar, ja, då öppnar man dörrarna för populism. Mm. Då kommer de krafterna in, så de tar över, de får plats. Och vi vet ju hur illa det kan gå. Så det är populismen som förtjänar på det här.
Mm, och då borde partierna förstås på något sätt ta tag i det här och agera utgående från att det kanske håller på att gå snett. Därför att det också antagligen leder till lägre röstningsaktivitet. Ja. Och det är ju inte heller, då visas det ju konkret åt partierna. Att då är det inte bara en undersökning, utan då är det en mätning i direkt ett val. Och vi ser ju nog lite tendenser hos oss på det här, att den här röstningsaktiviteten kanske inte är på den nivå som den borde vara. Man kan inte bara skylla på sociala medier. Alltså partierna måste på något sätt ta sig an den situationen och se till att de finns där, men naturligtvis på ett sakligt sätt. Och politikerna är ju där på sociala medier, men hur man sen ska hantera den här situationen, så det är, ja, 10 000 kronors fråga.
Och politikerna, det är ju nästan alltid så att det är parti som är vid makten, så det får lägre röster följande gång.
Så är det också.
Och det har ju mycket att göra just med den här personifieringen. Det är inte faktafrågorna som man fokuserar på, utan om någonting inte riktigt går bra, ja, då är det politikernas fel.
Ja.
Fast de kanske har säkert gjort så gott de har kunnat, men det är nog bara så att det finns en massa lagbundenheter i samhället som politikerna inte lyckas komma åt helt enkelt. Men allting är deras fel.
Ja, det är ju det här systemet med att det är bra att ha en fiende någon annanstans. Eller någon att skylla på någon annanstans. Alltså det är ju bekvämare än att själv ta ansvar. Så är det ju det där att utpeka någon annan. Jag kan ju inte ha fel själv. Det måste ju vara någon annan som har fel.
Sen tyckte väl unga att det här att rösta fortfarande är det viktigaste sättet att påverka. Så det verkar ju lite lovande. Mm. Och ser man också på det här engagemanget, nu är vi helt in på ett annat spår, men ser man det här engagemanget hos unga i miljöfrågor och sådana här mer globala frågor, så har man ju lite hopp ändå till framtiden.
Precis, med de orden sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Tack Kai Björkqvist, Marina Lindell och Ulla-Maj Wideros. Slaget efter 12 hör ni igen imorgon. Jag heter Filip Sten.